Så om ni har era biblar med er så får ni slå upp till Första Korinthierbrevet kapitel 3. Ska vi läsa vers 1-4 tillsammans. Så, Första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 1-4. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Amen. Vi har nu då kommit fram till kapitel 3 av Första Korinthierbrevet. Och genom de två första kapitlen fått en introduktion. Vi har fått se vem församlingen i Korint är, vissa av deras problem är. Vi har gått igenom ett långt stycke som gick från mitten av kapitel 1 ända till slutet av kapitel 2, som handlar om världens vishet och Guds vishet. Hur Guds vishet känns igen, vem som uppenbarar den, till vem den ges och hur den förmedlas genom predikan. Och nu kommer vi då tillbaks egentligen till där vi lämnade Paulus och Korintierna i kapitel 1. I mitten av kapitlet där vi såg på inledningsvis deras problem, som då var splittringar i församlingen. Hur de grupperade sig kring vissa ledare, kring Paulus, kring Apollos, Kefas, alltså Petrus, och kring Kristus som vissa hävdade då. Och nu ska vi komma tillbaks till dessa splittringstendenser, dessa stridigheter som de har i församlingen. Och då kan man fundera, vad hade då hela det här mittenstycke, hela den här behandlingen av Guds vishet med det att göra, med Korintiernas problem i församlingen? Var det inte bara en stor parentes av Paulus? Men det som knyter an detta problem som Korintierna har med detta långa stycke om Guds vishet är det ord som vi ser här då i vers 1 av kapitel 3, andliga människor. Andliga människor, alltså människor som har anden, människor som är i Kristus, som tror, människor som har blivit på nytt födda, det som har fått Guds vishet, som det då står om i slutet på kapitel 2. Den andliga människan kan bedöma allt, men själv kan inte bedömas av någon. Hon har alltså fått Guds vishet, men hon har också förstås erfarenhet av världens vishet, där hon själv en gång var och förlitade sig på den visheten som är av världen, men som nu har fått anden, som har fått Guds vishet uppenbarad för sig. Så det är den andliga människa som knyter an detta början av kapitel 3 här med kapitel 2 och vissa delar av kapitel 1 också förstås. Att den andliga människan är den som har Guds vishet. Detta är alltså Korintierna själva. Dessa är ni. Ni är dessa som har fått Guds vishet. Det är ni som har blivit undervisade av den helige ande. Så hur kan ni då ha stridigheter? Hur kan ni ha problem? Det är egentligen en lång tillrättavisning av Paulus. Att lära om Guds vishet och visa hur ofattbart det är att kombinera Korintiernas problem, deras kötslighet, deras stridigheter med Guds vishet, som är helt annorlunda. Så vi ska då se på dessa problem lite vidare nu. Börjandes i vers 1. Jag kan läsa den en gång till. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Så det första ordet Paulus nämner här, kapitel 3, det första ordet han tar till innan han börjar med sin tillrättavisning är ordet bröder, eller betydelsen är förstås bröder och systrar. Det är det som ordet betyder. Det inkluderar både män och kvinnor i församlingen. Och det är ett förtroligt ord. Det visar att Paulus vill ställa sig med korintierna. Han är en tillsammans med dem. Det är hans bröder, det är hans systrar. Han är inte deras herre. Han är inte någon som kan sätta sig över dem, som är högre värd eller har en högre rang än dem. Han är deras broder. Han är deras trossyskon. Jag vill komma till er. Jag vill tala till er som bröder. Ni är verkligen i Kristus. Ni är inte lägre. Ni är inte mindre värda. Ni är som jag. Fast ni har vissa problem. Så Paulus inleder alltså med ett väldigt förtroligt. Han mjukar upp hela den här tillrättavisningen med att visa att ni är inte avskilda. Ni är inte bortkastade. Ni är fortfarande ett med mig i Kristus. Vi är bröder och systrar i Kristus Jesus. Och det visar också att Paulus vänder sig till hela församlingen. Att han inte skiljer ut en liten grupp av hela församlingen. Någon del som kanske har större problem hos vissa, det syns mer av dessa stridigheter. Utan han vänder sig till hela församlingen. Bröder, alla ni som bor i Korint, jag vänder mig till er. Så det är det första ordet Paulus tar till här. Vänder sig till korintierna. Ni är ett med mig. Så går han in då på det som är historiskt. Vi ser här på tempuset av verbet. Själv kunde jag inte. Han ser alltså tillbaka på hur det var då han kom till korintierna. Hur det var då han hade varit där första gången. Han hade kommit till Korint och predikat evangelium och många människor hade blivit omvända, blivit frälsta. Själv kunde jag inte tala till er. Han visar alltså att då i denna tidpunkt så var det, då de var nyomvända, så kunde han inte tala till dem på ett visst sätt. Det var som, jag kommer att se här senare, som spädbarn i Kristus. Nyfödda, alltså nyomvända. Det var sådana då, det var kötsliga, inte andliga. Även om de fick anden vid sin omvändelse så var det fortfarande kötsliga till sitt beteende som nyomvända kristna. Så som man är då man är i början av sin vandring med Kristus. Man lever fortfarande kvar i sin fysiska kropp. Man behärskas fortfarande av sina kötsliga begär. Så Paulus undervisning till dem var alltså påverkad av detta. Han talade till dem på ett speciellt sätt eftersom de inte hade en större mognad än vad de hade då vid den tiden. Och hur var det då? Vilket sätt talade han till dem? Som till kötsliga människor och inte som till andliga människor. Och här har vi det här ordet då, andliga människor, som knyter samman det här, den här delen med det förra. Det andliga betyder alltså människor som har anden. Människor som blir undervisade av anden. Människor som får Guds vishet uppenbarad för sig. Men han kunde inte tala till dem som till andliga människor. Alltså som om det vore människor med anden. Att vara frälst, att vara omvänd, förklarad rättfärdig i Kristus är att vara andlig. Att ha anden. Men på grund av deras omognad, på grund av deras korta tid med Kristus, så betedde de sig inte som människor med anden. Ordet Paulus använder då för att förklara deras beteende är ordet kötslig. Kötslig kan betyda också jordisk eller materiell eller jord av kött. Någonting som talar om vår natur, vår fysiska natur. Vi alla människor med muskler och ben och blod och allt möjligt vad som finns i den mänskliga kroppen. Så det talar om det naturliga, om att vara behärskad av köttet, av kroppens begär. Det har inte då att göra med det ord som vi såg där i slutet på kapitel 2 som var oandlig, som då talar om det som inte tror. Det är inte samma sak att vara kötslig och att vara oandlig. Oandlig är helt klart någonting som har att göra med att du inte har anden. Att du inte tror. Att du inte är ett Guds barn. Istället så igen, det betonar det fysiska, det mänskliga, det kötsliga i vår existens. Det visar alltså snarare på någon som lever efter köttet, efter dess begär, som behärskas av att behärskas av sådana begär. Som då du blir hungrig, så då äter du. Det är ett fysiskt begär som vi alla har. Men man kan behärskas av det till mer eller till mindre grad. Så att man äter allt för mycket eller att man äter allt för lite. Det är ett kötsligt begär. Och alltså Paulus visar att ni var som sådana som behärskades enbart eller främst av dessa kötsliga begär. Men det betyder förstås inte att ni var utan anden, att ni skulle ha varit oandliga, utan bara omogna. Romarbrevet 8, vers 58, talar om att leva efter köttet. Där står det: det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Och det var på detta sätt som vi alla en gång levde, som oberoende om vi är nya eller unga i Kristus eller mer mogna, oberoende om vi är troende eller icke-troende, alla har vi någon gång varit kötsliga, behärskade av kötsliga begär. Vi tänker på det som hör till köttet och inte på det som hör till anden. Och vad är det som hör till köttet? Det som leder till död. Och det som hör till anden är det som leder till liv. Så vidare då använder han ett ord som är spädbarn för att tala om dessa korinter. Ni var som spädbarn i Kristus. Och detta förklarar då vidare begreppet kötsliga människor. Visa oss vad Paulus menar med detta begrepp. Och det står i kontrast till det vi såg i kapitel 2, vers 6. Där det står att han predikar till de vuxna. Sådana som har fått ta emot anden och som förstår den. Och som längtar efter den och som följer anden. Och som gör det som hör till anden. Så det stiftar på någon som inte har utvecklat sin förståelse, sin kunskap, och någon som fortfarande i sina gärningar, i det man gör, vittnar om att man är mera kötslig, mera lik världen än lik Kristus. Det handlar alltså om omognad, om en förmåga att inte förstå, behandla, bedöma Guds vishet. Och detta är förstås någonting man kan förvänta sig av nyomvända, nyfödda i Kristus. Det som bara har hört evangeliet kanske någon enstaka gång, som inte har blivit lärd i alla de olika nyanserna, alla olika synvinklarna av frälsningen, som bara har sittat: det är genom tro, det är genom att fästa mina ögon på Kristus som jag blir frälst. Men som inte har insett vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Som inte inser vad det är att Kristus har dött i syndares ställe. Som inte inser vad de många olika begreppen om frälsningen handlar om. Sådana som vi blir, sådana som vi växer upp till att bli mogna kristna. som uppskattar Gud och som förstår och älskar honom för alla dessa delar och detaljer av frälsningen som vi kommer till insikt om. Ju mer vi lär om Gud, desto mer bör vi älska honom för att vi förstår hur ofattbart det är att vi kan stå inför en helig Gud som syndare. Men då man som nyomvänd bara har hört något enstaka evangelium bli predikat, då har man ännu inte denna kunskap. Man beter sig kötsligt, man beter sig inte som anden, man beter sig inte som Kristus. Utan man är ännu behärskad av kötsligt beteende. Och att vi är i Kristus, sista orden här i vers 1, visar igen att Paulus visar att ni är i Kristus. Ni är mina troende bröder och systrar. Ni står inte utanför gemenskapen med Kristus. Ni är i Kristus. Detta är ett begrepp som alltid används om troende människor. Och människor som har en frälsningsrelation med Gud. Visar att man är ett med Kristus. Har hans rättfärdighet. Så, lite vidare då, vers 2 och 3. Första halvan av vers 3 också. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så Paulus hade då, som vi såg här i verset, kommit till Korintierna, behandlat dem som de nyomvända människor de var, gett dem mjölk att dricka istället för att ge den fast föda. Men detta hade det kanske inte uppskattat. Vissa hade trott att, men vi har ju växt. Vi har ju blivit mer andliga. Se alla mirakel som sker med oss. Alla andens gåvor som är verksamma i oss. Hur det sker under och tecken. Hur människor blir helade. Hur vi kan profetera, hur vi kan tala i tungor. Vi måste ju vara andliga. Hur kan det vara att Paulus bara ger oss andlig mjölk? Det kan tänka vara en protest som kom från många korintierna som såg sig som andliga människor. Men inte var det. Tvärtom så vittnar deras beteende om att det fortfarande är kvar i detta första stadium. Att de inte har lärt sig om Guds vishet som Paulus har talat om. Att de har vänt sig tillbaka till världslig vishet. Och omfamnat den, förtröstat på den. Lyssnat på filosofen och sofisterna och tänkt, jag kan använda det argumentet. Jag kan tänka mig att det är så det fungerar. Istället för att gå till ordet, att lyssna på undervisningen från Guds ord och bli formad efter den, så lät det sig dras efter världens vishet. Efter sådant som går mot sin undergång. Sådant som är förgängligt. Det visade alltså med sitt beteende att det inte var beredda på fastföda. Det var ännu kvar i sitt ursprungliga stadium. Behövde få mjölk. Så dessa två ord, mjölk och fastföda, bör vi inte tolka som olika läror. Så att tänker oss att evangeliet är det första vi hör. Det måste vara mjölken det. Och sen när vi blir lite mer mogna, så då får vi höra om eskatologi eller någonting sådant. Det är inte olika läror, det är inte olika doktriner som Paulus syftar på med dessa ord, mjölk och fast föda, utan Kristus, Guds vishet och Guds kraft är både mjölk och fast föda. Evangeliet är både mjölk och fast föda. Om du är nyomvänd eller har vandrat många år med Jesus, så behöver du fortfarande höra evangeliet. Du behöver fortfarande bli undervisad om vad det är som Gud har gjort eller gör med dig genom sin frälsning, genom sin son, genom visheten från ovan. Så det visar oss att igen, det är någonting som snarare pekar på mognaden i det som hör undervisningen. Deras vandring med Jesus, vandring med Gud. Om det är nyomvända så längtar de efter den andliga mjölken som det står i första Petrus brev. Eller om det är mogna så lever de efter andens undervisning och andens ledning. Och det syns i deras gärningar, det syns i deras beteende. Så man förstår olika aspekter av sånt som vi lärde oss höra för många år sedan. Då vi hörde evangeliet första gången. Och nu förstår vi en ny aspekt av det. Blir vi ständigt förundrade över denna frälsningsgåva från Gud. Det är fast föda. Det är att förstå att Jesus blev människa. Hur kan han ha blivit människa? Han är Gud. Att Jesus blev synd. Hur kan någon som är syndfri bli synd? Att Jesus drack Guds fulla vredesbägare till slutet. Hur är det möjligt att dricka all den vrede som Gud har samlat upp, som är riktad mot all synd? Hur kan en enda människa dricka allt detta? Detta är fast föda. Det är att förstå förutbestämning, utkorelse, rättfärdiggörelse genom tro, helgelse, förhärligande, adoption. Vad innebär det? Kristi ställföreträdande försoning är inte bara ett fint teologiskt begrepp utan en sanning fylld av frälsning. Det är ett begrepp som vittnar om någonting Kristus har gjort och gör i denna dag. Och som vi, då vi skådar den ur en ny synvinkel, då vi har gått en viss vandring med Jesus och vet att han är vår frälsare, så kommer vi till detta ställe som handlar om Kristi företrädande försoning. Och vi inser hur han blev synd i vårt ställe och hur vi har fått hans rättfärdighet, hur vår rättfärdighet nu är i himlen. Detta är fast föda. Det är att förstå vad positionell helgelse, progressiv helgelse handlar om. Att vi är helgade då vi blir omvända, men att vi fortsätter att helgas genom hela vår kristna vandring. Hebreerbrevet 5:13 säger att den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet. För han är fortfarande ett barn. All undervisning om rättfärdighet är inte lämplig att ge åt det som är barn. Fast föda passar inte dem. De flesta av oss i församlingen, eller alla, har väl någon gång fått ha en baby i sin famn. Och vet att det lämpar sig inte att ge viss föda åt ett sådant barn. Att ge det kött. Eller att ge det allt för mycket socker. Eller annat som är olämpligt för ett matsmältningssystem som inte har vant sig med sådan föda. Utan vi ger den mjölk. Är den riktigt nyfödd så vill den bara ha mammas mjölk. Eller det finns väl mjölkersättning nu för tiden också. Men det är samma princip. Matsmältningssystemet är inte förberett för någonting annat än det. Och det är samma med att vara andligt nyfödd. Du kan inte ta emot, du kan inte smälta, du kan inte förstå, du kan inte uppskatta allt djup som finns i Guds ord, i hans lag, framförallt i evangeliet. Tempus är här då i den här versen visar att Paulus byter nu tempus. Den tålde ni inte och det gör ni inte nu heller. Ni är fortfarande kvar där. De lever som om de inte har kommit förbi spädbarnsstadiet. De måste ha mjölk. De kan inte få fast föda. Deras andliga matsmältningssystem har inte utvecklats. De kan inte bearbeta, det kan inte dra ut den andliga näringen ur fastföda. Ni är kvar där. Det gör ni inte nu heller. Tänk om det kom en kristen människa till dig och sa dessa ord. Det gör du inte nu heller. Du har vandrat så många år med Gud. Du bekände den tro som för till frälsning för 10, 15, 20 år sedan. Och ännu så måste du bli undervisad om grunderna i evangeliet. Detta om något borde sticka i hjärtat på den som hörde. Det borde ha stuckit i hjärtat på korintierna. Hur det var uppblåsta av sina många andliga gåvor, sina mirakelgärningar. Och så kommer Paulus och säger, och det gör ni inte nu heller. Ni är fortfarande kötsliga. Ni lever som om ni vore nyomvända. Som om ni är behärskade av det mänskliga köttet. Ni behöver få mjölk. Inte fastföda. Det är därför jag inte har gett den åt er. Ni behöver få undervisning om Guds vishet. Paulus tar till ett långt stycke av Guds vishet mot världens vishet. Förstår ni inte? Varför vänder ni efter världens vishet ännu en gång? Ni borde vara mogna vid det här laget. Ni borde förstå vid det här laget att det är Guds vishet som leder till frälsning. Att den går långt över världens vishet. Varför behöver jag undervisa om detta ännu för er? Varför har ni inte mognat? Och hur vet vi att inte har mognat? Vad är det som visar, vad är det som bevisar att korintierna fortsättningsvis behöver få mjölk, inte fastföda? Vad är det hos dem som visar att det, trots att det borde vara vuxna, lever som spädbarn? Är det inte tragiskt att se en vuxen människa som inte kan ta emot någonting annat än mjölk? Det är inte tragiskt att se någon som har en vuxen kropp men lever som ett spädbarn. Man behöver bli omtagen, behöver bli omhändertagen heter det, tack så mycket. Som behöver bli matad, som behöver bli tvättad, som behöver bli få sin blöja bytt. Vi inser att det har gått någonting fel hos en sådan människa. Vi inser att det är någonting som inte är som det ska i den människan, om det är fysiskt eller mentalt eller vad det än kan vara. Inser att det är ett problem. Så vad är det då? Vad är det då hos dessa korinter som bevisar att de fortfarande lever som spädbarn i Kristus? Att de är fortfarande kvar där i sitt ursprungliga läge och behöver få mjölk och inte fastföda? Tar andra halvan av vers 3 för att det är svaret. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Så orsaken till att det fortfarande lever som spädbarn, att det är kötsliga, lever som alla andra, alltså som alla oandliga, är avund och strid. Deras oförmåga att leva fridfullt tillsammans. Stridigheterna såg vi den tidigare i kapitel 1, vers 11, stod det att av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Alltså motsatsen till att uppföra sig, bete sig på ett sätt som är gott och rätt, på ett sätt som är värdigt. De beter sig på ett sätt som är skadligt, meningslöst. Vi återkommer alltså nu då till detta problem. Paulus har inte bara lämnat det där i vers 11 med en snabb behandling, utan detta hela stycke handlar om detta. Detta är en lång tillrättavisning om era ständiga stridigheter. om avund. Nu kommer ett nytt ord här, avund, det var inte i kapitel 1 något. Och avund är då ett ord som på grekiska kan vara någonting gott, kan vara någonting ont. Det är ordet zelos, från vilket vi har förstås då. På engelska finns zelos, alltså att vara ivrig. Nit älskan för Gud är någonting gott, någonting som vi bör sträva efter. Bara avundsjuka för Gud, för hans ära, för hans rike, för hans ord bör vi nit älska. Men i det här sammanhanget är det klart och tydligt någonting dåligt, eftersom det ligger, eller det är placerat här med stridighet. Och i det här sammanhanget betyder det då rivalitet, någonting som skadar andra för att lyfta upp sig själv. Det går rakt emot det sätt som kristna är kallade till att leva med varandra. Att innerligt vara tillgivna varandra. Att överträffa varandra i ömsesidig aktning. Att lyfta upp den andra över oss själva. Precis som Kristus ödmjukade sig och belägre än oss. Dog för oss, så bör vi leva. Och detta utvecklas då, konkretiseras förstås sen i nästa vers där, i deras förhållande till olika ledare, som vi då redan såg i kapitel 1. Så beviset för att korintierna är kötsliga, deras beteende är avundet och stridigheterna, och dess följder är att det lever som om det inte hade anden. Det lever som om det hör till den här världen. Är ni inte som alla andra visar? Alltså, ni lever som oandliga människor. Ni lever som människor som inte har anden. Som lyfter upp sig själva. Som sätter sig själva över allt annat. Deras beteende påminner mer om djävulen än om Kristus. Det är ställt som en retorisk fråga här. Paulus försöker ge dem en tankeställare. Tänk efter nu. Lever ni inte som kötsliga? Som alla andra? Som oandliga? Det är utan anden. Det är utan Kristus. Det som inte förstått korset är. Som tror att det är en dårskap. Varför lever ni som sådana människor? Ni lever som dem. Tänk efter vad ni gör, är Paulus tydliga uppmaning till dem. Ordet förkötslig, som jag nämnde tidigare, någonting som tyder om vår mänskliga natur, om att vara en människa. Igen, kom ihåg exempel om att då vi blir hungrig så äter vi det, kötsligt beteende. Så det betyder då inte att leva kötsligt, det är inte nödvändigtvis att leva syndigt. Det är inte att det är lika med ett tecken mellan syndigt och kötsligt. Gud har skapat oss med en kropp. Gud har skapat oss med fysiska behov. Att få vår mage fylld med mat. Att få sömn. Att få värme. Att bli skyddade från naturens olika väder och vind. Men det däremot betyder är att människans vishet, människans behov står över Guds vishet, står över det Gud har sagt. Om man låter det råda, låter det vara det som driver en, det som är ens mål. En kristen som lever på detta sätt påminner alltså igen om någon som inte har anden, någon som drivs av världens vishet och söker denna vishet framför Guds vishet. verbet här, att leva i bokstavligen, att vandra. Paulus skriver om den kristna vandringen i Galaterbrevet 5. Så här, vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Detta beteende är alltså tvärt emot kristet beteende. Att inte vandra med anden, det är att vandra med världen. Och Paulus förväntar sig alltså att korintierna ska bete sig som andeledda kristna, växa upp, bli mogna, vandra med anden. Men på vilket sätt kan vi då säga att dessa stridigheter och avund, detta avund konkretiseras i församlingen? Vad är det som gör att det är så tydligt? Och det är då sista versen, vers 4. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni inte då som folk i allmänhet? Och det här är då igen dessa splittringar och grupperingar som vi såg i kapitel 1. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas, jag håller mig till Kristus. Och det är splittringar i olika grupper efter vissa ledare, i strid med andra människor, så att man ser den där följer efter den personen och den där följer efter den personen, men jag följer efter den här. Se på mig, jag följer efter en mer andlig människa. Jag följer ju efter Paulus, som är vår stora, den stora hedningarnas apostel, som kom till Korint. Så kommer någon att säga, men jag följer efter Apollos, han som talar så vist, som kan motbevisa judarna. Och en annan kommer säga, men jag följer efter Kefas, Kristi klippa. Jag står nära den främsta av apostlarna. Så kommer då den här sista gruppen som tror sig vara mest from. Ja, jag följer efter Kristus. Jag är mest kristen av er alla. Och i det har då alltså splittringar, gräl och avund fötts bland människorna. Det viktiga är inte för dem vem de följer efter, utan att stå emot varandra. Så Paulus tillrättavisar dem med fog. Ni lever som världen. Han avslutar här med en retorisk fråga igen, liknande den förra i vers 3. Är ni då inte kötsliga och lever som alla andra på det där? Är ni inte som folk i allmänhet? Det samma betydelse. Är ni inte som människor utan anden? Lever ni inte som all denna synd som ni har lämnat? Lever ni inte fortfarande kvar som de människor ni var innan ni kom till tro? Deras stridigheter och splittringar kring olika ledare var alltså det konkreta tecknet, det synliga, det yttre tecknet på att kötslighet rådde i deras kroppar, deras liv, att det behärskades av sådant snarare än att följa anden. Och därför behövde de få mjölk, därför kunde de inte få fast föda, ni tålde inte nu heller. De har inte förstått Guds vishet. De har inte förstått vad det är att vara på nytt född i Kristus. Att vara ett tillsammans med alla troende bröder och systrar i Kristus. Att lägga bort sådana stridigheter, sådant avund. De har inte förstått det. Igen, tänk efter. Förstår ni inte att detta är fel? Förstår ni inte att ni inte lever som andeledda människor? Så det behövde få Guds vise, evangeliet i enkel form, som mjölk. Det behövde återigen bli undervisade om grunderna i den kristna läran. Visa att ni kan inte göra som världen. Ni kan inte följa efter vissa ledare. Ni kan inte alliera i olika grupper skapa partier inom församlingen. Detta går emot Guds vishet. Detta är som andlig, nej, som världslig vishet. Så korinterna levde kötsligt. De troende människor, andliga människor med kötsligt beteende. Detta stycke är därför då inte ett försvar för att leva som en kötslig kristen. Vissa påstår att eftersom troende människor är kötsliga, eftersom vi fortfarande har en kropp, eftersom vi fortfarande har fysiska behov, och att synden är närvarande i vår kropp, så är det okej att leva som en kötslig kristen. Att inte någonsin mogna. Att inte någonsin komma bort från de första grunderna i tro. Att ständigt behöva få denna mjölk. Men det är då att gå rakt emot det som Paulus har undervisat om här. Som är hela poängen med detta stycke och egentligen hela inledningen av brevet. Att leva som en kötslig kristen, att vara behärskad av kötsliga begär, är som att leva som en baby i en vuxen kropp. Det är som att behärskas av sådant som bebisar behärskas av. De är skrikiga, de är själviska, de kräver att få mat, de kräver att bli tröstade, de kräver att få kläder och få sin blöja bytt. Kanske de mest själviska människor man kan tänka sig, av goda skäl, de förstår inte mycket bättre. Men en vuxen människa som lever så är bara tragiskt. En vuxen människa som konstant kräver att få mat, konstant kräver att få kläder, konstant kräver att bli omhändertagen, är sorgligt att se. Och att leva som en kötslig kristen är att leva som en sådan vuxen människa som lever som ett spädbarn. Att leva som att man bara kunde dricka mjölk. Efter gudstjänsten så har vi kaffe tillsammans. Inga bebisar dricker kaffe. Konstigt nog, förutom Levi. Alltid ett undantag. Men Levi är ingen baby någon mera. Men det naturliga är att bebisar inte dricker kaffe eller te. Utan mjölk. De behöver få mjölk. Deras matsmältningssystem klarar inte annat än mjölk. Men om Don kom till oss och sa att han vill bara ha mjölk, han vill inte ha kaffe. Okej, han har slutat med kaffe. Sen har vi mat någon gång. Början av månaden. Och de säger, jag vill fortfarande bara ha mjölk. Och det verkar konstigt. Och vi säger, okej, han är säkert på en diet. Och så får vi hem till Don och Johanna. Och så ser vi vad de äter. Och de dricker fortfarande bara mjölk. Och vi tycker alla att det är komiskt. Varför skulle Don bara dricka mjölk? Hur skulle hans kropp kunna fortsätta att vara stark? Och vad skulle han kunna ha sina muskler kvar om han skulle bara dricka mjölk? Det är inte möjligt. En vuxen människa behöver fast föda, behöver riktig föda. Och en kristen, mogen människa behöver fast föda, inte mjölk. Så lev då, bli behärskad av anden, utvecklas, mogna, väx i tron. Bli som en människa som behöver fast föda, som växer sina andliga muskler. Och inte som korintierna. Inte med stridigheter, inte med avund. Allt detta är tecken på kötsligt beteende. Det är sådant som fördärvar vårt moral. Vår moral. Det är då sådant som försvagar och bryter ner våra relationer till andra människor. Det är sådant som skapar tvekan och tvivel om Guds ord, om vem han är, om hans löften. Om att leva i hans löften. Det är sånt som förstör böneliv och gör att vi fylls med distraherande tankar istället för att be. Det är sånt som gör att vi istället för att falla ner på våra knän och be till Gud tar fram vår telefon och tittar på alla möjliga världens olika sidor och Facebook och vad det än finns. Det är sådant som lägger grunden för falska läror. Sånt som smyger sig in i församlingen och förstör enheten och förstör vår tillbedjan till Gud. Det är sånt som attackerar rätt leverne och rätta läror. Och dessa synder som utgår då från kötsligt beteende, en svår form av själviskhet. Det lyfter upp oss själva på ett sätt som Satan lyfter upp sig inför Gud. Den ursprungliga synden, högmodet. Det är ett sätt som är typiskt för världen, typiskt för människor som är omogna. Men inte för sådana som är mogna. Det är inte önskvärt hos kristna människor som har vandrat med Gud i många år. Och inte hos oss heller. Inte i vår vandring. Var och en av oss som tror på Gud, som har blivit omvända, som har fått våra synder förlåtna, som har skådat frälsningen i Kristus Jesus, förväntas vandra på ett moget sätt. Att lägga bort avund och stridigheter. Att lägga bort kötsligt beteende. Att mogna och få mera andlig fastföda och växa i den. Ta emot den, dra ut den andliga näringen ur den och tillbe Gud som om vi förstod en ny sanning för första gången. Detta förväntas av oss alla. Ingen är exkluderad. Så vandrar vi inte så, så är vi som Korintierna. Fast i våra första dagar med Kristus. Fast i den andliga mjölken. God som den är för det nyfödda, men tragisk för det som förväntas vara vuxen. Så lägg av, lägg bort dessa kötsliga begär. Lägg bort själviskt beteende. Lägg bort avund. Lägg bort stridigheterna. Lyft upp andra. Och låt dig själv bli lägre. Johannes döparen sa om Jesus: jag måste bli lägre och han blir högre. Blir du lägre? Korsfäster du ditt kött tillsammans med Kristus? Korsfäster du dina begär och lägger dem under Kristi fötter och bekänner: Fader, jag är inte värdig att komma inför dig, men jag lägger ner min synd och mina begär och mitt kött inför dig. Fader, använd mig. Är det en ständig längtan och bön i våra liv att leva så? Eller behöver vi få en Paulus som kommer till oss och tillrättavisar oss med ord som att detta behöver denna andliga föda kan ni ännu inte ta emot? Eller ska vi höra de goda orden från vår Herre Jesus själv? Bra gjort, du trogne tjänare, du trofaste tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Gå in i min härlighet. Så även om du är en nyfödd, ett spädbarn i Kristus, så tappa inte hoppet. Det finns. Vi är alla en familj av nyfödda eller vuxna i Kristus. Vi, ingen av oss är högre eller lägre. Ingen av oss är mer värd än den andra. Är du nyfödd så är du lika dyrbar i Guds ögon som om du vore vuxen. Bara för att spädbarn är jobbiga att ta hand om, så är det ändå dyrbara. Vi tar hand om dem, vi älskar dem, vi ger dem allt det de vill ha, nästan allting. Sånt som är gott för dem. Så är det också för nyfödda i Kristus. Gud ser till dina behov. Du är lika dyrbar i hans ögon som Paulus är. Du är lika mycket rättfärdiggjord som Petrus är. Du är lika mycket arvtagare till det eviga riket som alla apostlarna. Alla Guds heliga. Det finns ingen högre och det finns ingen lägre. Alla är vi ett i Kristus. Så lever du omoget, vänd om, men finn hopp i det att du är fortfarande ett med alla dessa heliga. Vi är bröder och systrar, vi är i Kristus. Detta är vårt hopp för evig tid. Och detta gäller då det kristna, men ni som inte tror och som inte vill tro, som har fått Guds ord förkunnat för er. Ta nu varning av dessa ord. Förstå att Gud ger åt dem han vill. Att Gud ger åt sina barn. Att Gud ger allt det de behöver. Om det är spädbarn så tar han hand om dem. Om det är vuxna så ger han dem fast föda. Men du är varken spädbarn eller vuxen. Du står där utan Kristus. Du står där utan försvarare. Du står på branten till evigheten. Och det enda som väntar det är en evig dom. Detta är inte på skoj. Detta är fullt allvar. Många människor har gått in i evigheten och insett att det inte är rättfärdiggjorda. Det har aldrig kommit i en frälsande relation med Kristus. De vet inte vad försoningen med Gud är. De har inte fått frid med Gud. Men det finns frid, det finns frälsning, det finns räddning också för er. Gud har inte låtit dig stiga in i evigheten ännu. Ännu har du liv i din kropp. Du kan andas med dina lungor, ditt hjärta slår. Ännu har du möjlighet, ännu har du tid. Gud är nådig mot dig. Kasta inte bort dina få chanser som du har. Vänd om. Vänd om. Och tro på Jesus. Tro på evangelium. Fäst blicken på honom. Han kom för att frälsa syndare. Det är evangeliet. Tro evangelium och du ska bli frälst. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi påminns igen om vårt liv tillsammans med Kristus. Vårt liv i anden, vårt liv att bli ledda av anden och undervisade av honom. Och leva enligt den undervisning vi har fått. Fader, vi blir påminna om att även vi riskerar att leva som kötsliga människor, som världens människor. Att vara kvar i våra begär och leva som om vi vore söner och döttrar till djävulen än snarare än söner och döttrar till Kristus. Åh, Fader, förbarma dig över oss. Om vi är som korintierna behöver bli tillrättavisade, åh, Fader, stick oss i hjärtat. Och om vi är mognare, Fader, styrk oss. Må vi med detta si och akta från att bli som kötsliga människor. Må vi ännu mer ivrigt söka dig så att vi inte blir tillrättavisade. Så att vi inte måste stå där med skam. Fader, vi längtar efter dig. Vi längtar efter ditt ord. Vi söker dig. Vi vill tillbe dig. Åh, Fader, jag ber för oss alla. Jag ber för mig. Åh, Herre, verka i oss. Må vi bli mogna, må vi kunna ta fast föda och se mer och mer av din sanning och ditt evangelium. Må vi inse och uppskatta vem Kristus är. Åh, Herre, må vi växa till i tron. Och Fader, vi ber för dem som inte tror. För dem som har hört dessa ord. Som har insett att det finns andligt liv. Som kanske har hört om att man kan leva som kötslig. Åh, Fader. De vet att de är kötsliga. De vet att de lever efter begär som kommer från deras egen kropp. De vet att det är sådana. Fader, påverka dem nu. Stick dem i hjärtat. Må de inse att det är utan Kristus. Att de aldrig kan komma ur sitt kötsliga beteende. Om inte Kristus frälsar dem. Åh, Fader, vi ber att du skulle frälsa dem. Alla som är här idag. Och alla som hör denna predikan. Fader, fräls dem. Visa din nåd. För Jesu Kristi skull. Vi ber i hans namn. Amen.